En podcast från Aftonbladet.
Tullverket i Sverige gör allt fler beslag av nya syntetiska opiater som är 300 gånger starkare än heroin och 1000 gånger starkare än morfin. De kallas nitazener.
A synthetic opioid, first developed in the 1950s, is falling back into the hands of Americans.
So-called Frankenstein opioids are up to 40 times stronger than fentanyl, and they are turning up here in the tri-state.
You may not have heard about a new drug that's just as lethal as fentanyl.
Pharmacists say it's a nitazene, up to 20 times more potent than the fentanyl that county coroners say is plaguing our region with death.
Nitazenes. Ja, nitazener är släkt med morfin och heroin och tillhör den syntetiska opioidfamiljen. De är alltså kemiskt framställda, precis som fentanyl. Men det här preparatet är mycket starkare och kan redan vid väldigt små doser leda till dödsfall. I USA har drogerna spett på den redan livsfarliga opioidkrisen och nu oroar sig experter att den ska få fäste även här i Sverige.
Det kan vara tabletter, man kan röka, man kan spraya i näsan, man kan injicera och det kan också riskera att tilltala en större målgrupp och kanske också en yngre målgrupp.
Om det här kommer ut på marknaden än mer så kommer vi se dödsfall absolut i linje med det vi såg med fentanyl där det handlar om hundratals döda inom loppet av kort tid och det ska inte ske i vårt samhälle.
I september 2024 narkotikaklassades nitazener i Sverige. Men samtidigt ser tullen hur drogerna kommer in i olika former, tabletter, pulver och vätskor. Det har också hänt att drogerna hittats i förfalskade läkemedelsförpackningar där köparna inte alltid fått veta vad tabletterna egentligen innehåller.
Det kan verka alarmistiskt, men jag menar på att det här måste stävjas och det måste ske nu för annars kommer fler dö.
Så vad vet vi egentligen om nitazener? Varför verkar drogerna öka i Sverige just nu? Och vad behöver göras för att bromsa utvecklingen? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Bengtsson. Och dagens gäst är Lennart Karlsson, narkotikapolis sedan 30 år och ordförande för Svenska narkotikapolisföreingen. Ja, Lennart, de senaste 2 åren har den svenska polisen sett en ökad användning av syntetiska opioider som hör till klassen nitazener. Vad är det här för typ av droger?
Ja, nitazen är en stark opioid, en mycket stark opioid ska jag säga. Och för de som inte vet vad opioider är så kan man säga lite generellt att det är alltså i samma släkt som morfin, heroin, oxykodon och fentanyl. Så alltså starkt smärtstillande preparat.
På vilket sätt påverkas då kroppen när man tar nitazener?
Ja, kroppen påverkas ju på det sättet att man får en rad effekter. Den närmaste effekten som ju kommer upp det är ju att det är ju väldigt smärtstillande och därmed också till viss del en rogivande effekt, alltså avslappnande. Men det finns också känslor av eufori, värme, välbefinnande. Så att det finns ju både den smärtstillande effekten och så att säga den avslappnande och euforiska effekten när man tar det här.
De här drogerna kan ju vara upp till 1000 gånger starkare än morfin. Hur farliga är de? Och är de beroendeframkallande så att säga?
Ja, den här drogen är ju då väldigt farlig. Den är så pass farlig och svårdoserad att vården har ju valt att inte använda nitazener i medicinskt syfte för att det är just så svårdoserat och så starkt. Sen är det ju klart att det är ju skillnad om du är en opioidanvändare som är van, det vill säga att du har byggt upp en tolerans och du vet att du tar en nitazen eller en fentanyl. Men tar du en tablett som du tror är någonting annat, exempelvis oxykodon, och så visar det sig att det är nitazen så blir det ju betydligt farligare såklart. För att den är ju som du sa väldigt mycket starkare än morfin. När det sen gäller diskussionen om hur beroendeframkallande nitazen eller opioider generellt sett är, så är det ganska omdebatterat. Men man kan ju säga så här att personer som använder opioider, de vänjer sig väldigt snabbt vid att använda opioider, och oftast finns det ju så att säga en bakgrund, en orsak till att man använder opioider. Och eftersom opioider, de är otroligt effektiva när det gäller till exempel att blockera smärta, så brukar ju tyvärr vara så att personer som använder opioider gärna fortsätter att använda detta. Ett annat problem är ju med opioider generellt, och i synnerhet den här typen av starka opioider, det är ju att kroppen bygger upp en tolerans väldigt, väldigt snabbt. Det är i och för sig individuellt, men generellt sett kan man säga att de allra flesta bygger upp en snabb tolerans. Och det innebär alltså att du behöver ha starkare och starkare doser för att uppnå samma effekt. Och det här gör att man till slut så hamnar man väldigt nära en gräns där hjärnans andningscentrum påverkas och i värsta fall slås ut. Och då får man ju det som kallas för en andningsdepression, det vill säga att kroppens egen förmåga att andas upphör. Och det är ju där vi har de allra flesta dödsfallen.
Du var inne lite här innan på att de här nitazenerna har ju marknadsförts i falsk förpackning som oxykodon till exempel. Polisen har ju varit ute och varnat för det här tidigare. Hur allvarligt är det? Alltså, vad kan konsekvenserna bli att man säljer dem så här i falska förpackningar?
Att de här nitazenerna säljs i falska förpackningar är ju oerhört allvarligt. Och där ska man säga att en stor del av de beslag som har gjorts den senaste tiden, det har ju varit förpackningar med falska oxymorfontabletter, och de här har varit märkta då oxymorfon hydrochloride tablets, och det är 40 milligram och 20 milligram, och det ser ut som att ett ursprung från detta ska vara från ett företag som finns i Indien. Vi vet ju inte riktigt säkert var man tillverkar de här, men man kan ju konstatera att de här har ju anträffats inte bara i Sverige utan även i Norge, där de här orsakat dödsfall. Och de här typerna av tabletter, just den här typen av tabletter, finns ju inte legalt i Sverige, så att råkar man på den här typen av tabletter, då ska man utgå ifrån att de är falska och därmed också livsfarliga. Och generellt sett är ju problemet så här att om man blandar i den här typen av starka opioider, alltså nitazener eller fentanyl för den delen, i förpackningar och tabletter som har en annan märkning, så är ju risken betydande att personer som köper opioider på den illegala marknaden, som inte alls har tänkt sig eller vet om att det är en stark nitazen eller fentanyl och får i sig det här, då är ju risken för en dödlig överdos, den är ju överhängande.
Hur många har hittills dött i överdos av nitazener i Sverige? Och vad menar Lennart Karlsson med att det pågår ett skifte på narkotikamarknaden? Det ska vi prata om efter den här korta pausen. Häng kvar! Hur många har då hittills dött i en överdos av nitazener i Sverige? Vad pratar vi om för siffra?
Ja, vad man kan se så är det väl ett 40-tal sedan 2020 ungefär. Alltså de senaste 3-4 åren så är det ett 40-tal fall där man säkert kan säga. Sen finns det ju, eller det kan ju också finnas ett mörkertal, men det är väl inte sannolikt att mörkertalet är så stort. Vi har generellt sett i Sverige en ganska god kontroll på dödsorsaker, i och med att vi genomför rättsmedicinska undersökningar och obduktioner. Så att jag tror att man kan vara ganska säker på siffrorna. Så att det ligger runt ett 40-tal.
Den här drogen upptäcktes ju för första gången i Sverige 2019, men sen tog det ändå några år innan man började se mer av den, och nu är det alltså ungefär 40 då som har dött av en överdos i nitazener. Vad säger den siffran om drogens spridning?
Ja, Det man ju kan se, det är ju att det är ju en ganska kraftig ökning av antalet dödsfall under framförallt 2023 och 2024, alltså de senaste 2 åren. Det ger väl en indikation på att spridningen av den här opioiden har ökat. Då ska man komma ihåg att vi är ju då fortfarande inte uppe i samma siffror som när vi hade den här fentanylkrisen, alltså i mitten på 10-talet. Alltså mellan 2015 och 2017 så hade vi 250 ungefär dödsfall på 2 år med fentanylanaloger. Därmed är inte sagt att det här är på något sätt är positivt, det förstår ju alla. Så att 40 döda är ju, det är ju oerhört mörka siffror, men... Men som jämförelse så kan man säga att vi är inte ännu där vi var med fentanylanalogerna. Men risken är väl, om inte samhället är berett på det här, att vi kan hamna där igen.
Lennart, du har ju tidigare nämnt att det pågår ett skifte på narkotikamarknaden just nu. Vad menar du med det?
Ja, det här skiftet på narkotikamarknaden som jag har pratat om, då måste man ju ha en historisk kunskap om vad narkotikamarknaden är. Och det finns en ganska lång tradition i Sverige av opioidanvändande och primärt då av heroin. Heroinet har ju använts under 40 års tid i Sverige. Och har funnits ett ganska utbrett heroinanvändande. Men heroinet är ju på väg att försvinna. Och det kommer sig av att den stora heroinleverantören Afghanistan, efter talibanernas maktövertagande, så gjorde man åtgärder som, där man i princip har slagit ut all produktion av opium, all odling av opiumvallmo. Och opiumvallmon är ju så att säga grunden till att sen kunna utvinna morfin och så småningom kunna utvinna heroin. Och det här har ju lett fram då till att det har ju blivit en brist på heroin. Och den bristen på heroin, den börjar vi se ganska ordentligt nu. Så tillvida att det har funnits heroin i lager runt om i världen, så att man har kunnat fortsätta att föra in heroin på marknaderna. Men de lagren börjar tömmas ganska snabbt nu. Och ja, då står vi med ett antal personer som har haft en vana av att använda heroin, och nu måste man då söka sig till andra alternativ. Och då har man sett lite olika utveckling runt om i Europa. I en del länder så har det tunga narkotikaanvändandet gått över till att bli rökbart kokain, alltså så kallad crack. Men den utvecklingen har vi inte sett i Sverige. Vi har ingen tradition av det. Utan här är det ju sannolikt då så att alternativet kommer att bli de syntetiska opioiderna.
Men är det alltid så att om en drog liksom försvinner då, som heroin eventuellt håller på att göra, kommer det upp en ny då? Är det liksom ett samband som man brukar se?
Nej, men det är ju alltid svårt att spekulera kring i vilken omfattning. Det är ju inte naturligtvis så att en marknad bara byter från det ena till det andra. Det finns ju såklart personer som i samband med såna här förändringar kanske väljer att söka vård och få behandling av olika typer av substitutionsbehandlingar och så vidare. Och det är ju det man kan hoppas på. Men när det finns en stor grupp som har ett beroende och det beroendet är väldigt kraftfullt, så brukar det ju oftast vara så att man försöker hitta ersättningar, alltså alternativ för att kunna stilla sitt beroende och kunna fortsätta att använda en drog som man upplever sig vara helt, helt beroende av. Och då kan man ju säga i någon mån att narkotikamarknaden byter skepnad, alltså beroende på vilken eller vilka preparat som blir alternativet.
I USA så har ju de här nitazenerna spett på opioidkrisen där. Hur orolig är du och dina kollegor att den här typen av drog då ska sprida sig ännu mer i Sverige än vad den har gjort och eventuellt skapa en opioidkris även här?
Ja, men det är såklart att jag är ju jätteorolig. Jag har ju sett det här Även om det har varit i en betydligt mindre skala så har jag ju sett det här genom åren och sett vilka enorma tragiska konsekvenser det här kan få. Och det som är särskilt allvarligt, det är ju just den här övergången från plantbaserade droger till syntetiska droger. Jag tror ju inte att kanske heroinet kommer att komma tillbaka, utan jag tror att i den nära framtiden så kommer det nya normala vara just den här typen av syntetiska starka, kraftfulla opioider. För det är en internationell utveckling som vi har sett. Och det problemet som man har haft där borta i USA är ju just de här tabletterna då som marknadsförs som en viss typ av tabletter, men som innehåller då fentanyl eller nitazen. Och man hade gjort en statistisk beräkning borta i USA där man konstaterar att 2 av 5 tabletter, det vill säga 40% av alla tabletter som är ute på den illegala marknaden, innehåller dödlig dos. Och det är ju därifrån man får alla dessa tragiska dödsfall som man har haft de senaste, ja, egentligen senaste 7-8 åren i USA.
Vad behöver då göras för att bromsa den här utvecklingen av syntetiska opioider i Sverige?
Ja, det är ju flera saker som behöver göras. Tull och polis jobbar ju naturligtvis i internationell samverkan med att försöka reducera tillgången. Men att reducera tillgång på narkotika är ju en så att säga, att försöka släcka en brand i princip. Och det är ju en kortsiktig åtgärd. På lång sikt så handlar ju det om information. Det handlar om förebyggande arbete. Det handlar om att olika instanser som vård och omsorg är förberedda på den här utvecklingen. Och att framförallt information skulle jag säga, där man konstant lyfter upp de här frågorna och informerar om det. Ja, på det sätt som vi gör nu till exempel. Så det är nog där som jag tror att den stora insatsen ska göras för att kunna bromsa utvecklingen.
Tack för idag, Lennart.
Tack.
Sist här hörde du alltså Lennart Karlsson, narkotikapolis sedan 30 år och ordförande för Svenska Narkotikapolisföreningen. Jag heter Olivia Bengtsson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.